Jag håller på med vishetens nådegåva ett slag och vi ska nu lämna den och gå över till två gåvor som Paulus talar om i första Korinthierbrevet 12, nämligen kunskap och profetia. Det är efter mitt sätt att se det, och det här är ju nådegåvorna på mitt sätt, så är det två näraliggande nådegåvor med ganska likartad funktion. Men jag vill ta fram någonting som jag tycker är en skillnad mellan kunskap och profetia. Men i vilket fall som helst så är det så att säga ett sätt att ta emot information eller en gåva som gör att jag kan ta emot direkt information från Gud. Och vi kan avgränsa de här två tillsammans gentemot vishetens nådegåva. För vishet är att få ett nytt förstånd. Så att jag kan så att säga tänka på samma sätt som Gud tänker. Och det innebär alltså att jag kan komma i en rad situationer i mitt liv där jag inte i och för sig behöver gudomlig information om vad som är Guds vilja och vägledning, utan jag kan själv tänka ut vad som är Guds vilja om jag bara har fått ett förnyat förstånd, en vishetens gåva. Ett omvänt tankeliv som vi också har talat om förut. Men som sagt, sen finns det ju många situationer där man inte, hur vis man än är, kan tänka ut vad som är rätt, helt enkelt därför att det finns en hund begraven någonstans kanske. Eller det är så att det handlar om vad Herren vill göra i framtiden, och det är ju ingen av oss kapabel att tänka ut med aldrig så förfinad vishet. Det är ju inte det den ska användas till. Utan då kommer sådana nådegåvor i funktion istället som kunskap och profetia. Och vad är det då för skillnad? Båda handlar ju om att få information ifrån Gud. Ja, ibland så säger vi nästan så här att ja, kunskap, det är ett kunskapens ord. Man får en liten kortis ifrån Gud så att säga. Medan däremot en profetia, det är så säger Herren och så tar det 5 minuter sen. Så att ofullständig eller kortfattad information lika med kunskap, detaljerad och utdragen information lika med profetia. Nu vill jag försöka att pröva en annan skiljelinje. Jag vill mena att kunskap är kunskap om nutid och profetia är kunskap om framtid. Och vi ska se ett par exempel på det här. Vi ska gå till andra konungabokens 5:e kapitel. Där möter vi en legitimerad profet. Han heter Elisa. Och han får här, efter vad jag uppfattar det, kunskap ifrån Gud. Och det är så intressant. Det finns en tjänst i Guds församling, Guds rike, som svarar mot profetians gåva. Men det finns ingen tjänst som heter kunskapare. Jag tror att det här är profeters uppgift, både kunskap och profetia. Och att vi gör en skillnad på de här båda, det handlar mest, tror jag, om att man förhåller sig på olika sätt till kunskap och profetia när den så att säga är uttalad. Nu ska vi läsa andra konungaboken 5. Vi ska börja den 19:e versen. Och det är så att vännen Naman har varit hos Elisa och blivit botad ifrån sin spetälska. Och så kommer han tillbaka till Elisa och erbjuder honom diverse materiella förmåner som Elisa inte vill ha. Och vi hoppar in här och bara börjar med Elisas avskedshälsning. Han sa till honom: far i frid. Men när han hade lämnat honom och farit ett stycke framåt tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare: se, min herre har släppt denne Naman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Så gav sig då Gehazi iväg efter Naman. Men när Naman såg någon skynda efter sig steg han skyndsamt ner från vagnen och gick emot honom och sa: allt står väl rätt till. Han svarade, ja, men min herre har sänt mig och låter säga, just nu har två unga män, profetlärjungar, kommit till mig från Efraims bergsbygd. Ge dem en talent silver och två högtidsdräkter. Naaman svarade, var god, ta två talenter. Och han bad honom enträget och knöt så in två talenter silver i två pungar och tog fram två högtidsdräkter och lämnade detta åt två av sina tjänare och dessa bar det framför honom. Men när han kom till kullen tog han det ur deras hand och lade i förvar i huset. Sedan lät han männen gå sin väg, därefter gick han in och trädde fram för sin herre. Då frågade Elisa honom, varifrån kommer du, Gehazi? Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Då sa han till honom, menar du att jag inte i min ande var med när en man vände om från sin vagn och gick emot dig? Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså olivplanteringar, vingårdar, får, fäkreatur, tjänar och tjänarinnor, nu då Namans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt? Så gick denne ut ifrån honom vit som snö av spetälska. Det Elisa talar om när Gehazi kommer tillbaka, vi kan kalla det nutid eller till och med förgången tid. Det är någonting som har skett och som i och för sig inte kan göras ogjort. Han har fått ett kunskapens ord om det som redan är. Detta till skillnad ifrån profetisk information som alltså ska förväntas handla om framtid. Och låt oss ta ett intressant exempel på det här så vi ser varför det är så speciellt med profetia. Vi går till andra konungaboken 20. Vi börjar läsa från början. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa till honom, så säger Herren, dra försorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade, ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert. Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden kom Herrens ord till honom. Han sa, vänd om och säg till Hiskia, försten över mitt folk, så säger Herren, din fader Davids Gud. Se, jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Jag vill göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp i Herrens hus. Och jag ska öka din livstid med 15 år. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand. Ja, jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull. Och Jesaja sade, hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och la den på bulnaden och han tillfrisknade. Och Hiskia sa till Jesaja, varför ett tecken ges mig på att Herren ska göra mig frisk så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus? Jesaja svarade, detta ska för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har lovat. Skuggan har gått 10 steg framåt, ska den nu gå 10 steg tillbaka? Hiskia sa, det är lätt för skuggan att sträcka sig 10 steg framåt. Nej, låt skuggan gå 10 steg tillbaka. Då ropade profeten Jesaja till Herren och han lät skuggan på Ahas solvisare gå tillbaka de 10 steg som den redan hade tillryggalagt. Paulus säger till församlingen i Thessaloniki att man ska inte förakta profetiskt tal. Och ett vanligt sätt att börja förakta profetiskt tal, det är att man tycker kanske inte att det stämmer alltid vad profeten har sagt. Och det är det intressanta med profetian. Den stämmer inte alltid. Det gjorde den inte ens vid Jesaja. Och det är ju mycket märkligt. Här kommer Jesaja, han är lika legitimerad profet som någonsin Elia, till Elisa. Och han säger till kungen att du ska dö och inte tillfriska. Och det slutar med att samme Jesaja förmedlar ett Herrens helande och dessutom gör ett märkligt under. Han ställer verkligen om det hela till sommartid här. Det går 10 steg tillbaka på solvisaren innan dagen är över. Det är ju fantastiskt. Men det jag vill peka på här är någonting mycket intressant när det gäller profetian och förståelsen av profetians funktion. Den är inte en spådom. Den yttrar sig om framtiden, men den är inte en spådom. Och jag skulle önska att detta gick upp för Guds folk mycket mer än vad det har gjort. Att profetian inte är en spådom. Vad menar jag med en spådom? Jo, en spådom är, ska vi säga, en utsaga om framtiden som förutsättes komma att slå in, eller hur man ska uttrycka det, oavsett vad människor gör och vad människor gör i princip. Oavsett hur vi förhåller oss till en spådom så förväntas den slå in. Jag tycker det här exemplet med kung Oidipus är så bra. Ett klassiskt drama ifrån antiken, Sofokles eller som har skrivit det, som handlar om den lilla kungasonen. Och så frågade man oraklet och så svarar oraklet att han ska komma att döda sin mor och gifta sig med sin far. Och så blir föräldrarna dödsförskräckta och sätter ut ungen i skogen, och där överlever han förstås. Och så småningom så blir han själv en mäktig krigare som drar i strid mot sin egen far, dödar honom och gifter sig med sin mor. Och sedan uppdagas det hela och tragedin är ett faktum. Men det här det är så att säga en bild av vad spådom är, eller vad spådom kan förväntas vara. Vi ska inte fördjupa oss i om det finns sådan spådom eller ej. För det här handlar ju om onda andemakter och kulta andemakter och så. Utan vi ska bara konstatera att profetian fungerar inte på det här sättet. Utan profetian har ett helt annat ärende till oss än att vara en spådom. Du kan hålla ett finger här i den här texten, så ska vi bara titta lite grann på vad Paulus säger om profetian i första Korintierbrevet 14, vers 3. Paulus säger: men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. Och som jag sa förra gången, det är alltid skojigt att se vad det inte står. Det står inte att den som profeterar förutsäger framtiden. Utan det står så här att den som profeterar påverkar människor idag. Det som är intressant med profetian är inte i första hand bara vad som händer när den så att säga slår in. Utan det som är verkligt spännande med profetian, och som är profetians egentliga ärende, det är att påverka idag. Det talas om att bygga upp, att förmana och trösta. Och att bygga upp, det handlar inte om att det här som vi brukar säga när man går ut efter en gudstjänst, att det här var en väldigt uppbygglig tillställning, utan att bygga upp här, det handlar mer om att uppbygga Kristi kropp, att verkligen forma den gemenskap i Herren som vi är kallade att uppbygga tillsammans med Guds ande. Så att ett sådant uppbyggande, det kan vara att profetiskt börja avslöja vilka nådgåvor och vilka tjänster som människor är kallade in i, till exempel. Att bygga upp på profetisk väg. Men då blir det ju ändå ingen Kristuskropp förrän du liksom har tagit emot och börjat gensvara på det här. För det är det intressanta med profetian. Den är ett halvfärdigt verk. Och den blir inte färdig förrän du har gensvarat på den. Och orsaken till detta är att Gud är en Gud som aldrig tvingar. Så när han ger sin vilja till känna för dig över ditt liv, så kan det aldrig få den här Oidipus-karaktären. Därför att då vore Gud inte en kärleksfull Gud, inte ens om det han tvingar på dig är något väldigt fint. För Gud gör inte så. Utan när Gud talar med dig om framtiden, direkt i ditt inre, genom att du själv får ta emot profetiska uppenbarelser, eller genom andra personer, så är det bara någonting som kan tänkas kunna komma att ske. Därför att om det är så att du inte vill, så blir det inte av. Hade det blivit av i alla händelser, hade Gud varit en Gud som tvingar sina barn, men det gör han inte. Och eftersom han inte gör det, så kan han bara presentera, så att säga, framtiden för dig i en sorts förslagsform. Det här skulle jag vilja ha lust att få göra. Nå, mitt älskade barn, vad tycker du? Och det betyder att, jag höll på att säga, ett profetiskt budskap till en person eller till en grupp, det är så att säga ett Guds förslag, ett Guds erbjudande. Detta skulle jag vilja göra. Men det kommer inte att bli av förrän du har godkänt mitt förslag. En sån respekt Gud har för dig och mig, det är ganska fantastiskt. Det här innebär att detta med profetia, som alltså handlar om framtiden, det är någonting som är villkorligt. Det kommer inte att ske pang, bom, brak, vad du än gör, utan det kräver din medverkan och ditt gensvar. När Herren däremot ger ett kunskapens ord, som det heter, och det kan ju vara många ord det, så yttrar han sig om förhållanden som redan finns, eller som redan har skett. Ett enkelt exempel: du ska be för en sjuk. Och plötsligt så talar Herren om för dig att han kommer aldrig att bli frisk om han inte överger sin snålhet först. Och då får du klappa om den sjuka och så säga det att, hörru, jag tror att du har lite snålhet att bekänna för Gud. Skulle vi ta och göra det nu? Det är ju ingenting som är någon sorts antingen eller. Jag menar i den meningen att snålheten finns där ju. Och Gud bara pekar på den. Han pekar ut den för dig. Sen är det ju så att han kommer inte bli frisk för när han har lämnat den. Så där finns ju också ett gensvar. Men en annan sak. Du kan få kunskap om saker som du inte behöver gensvara på. Eller som ingen behöver gensvara på i och för sig. Men profetisk kunskap, tror jag, kräver i princip ett gensvar ifrån oss. Där drar jag gränsen, så att säga, mellan kunskap och profetia. Förstår ni mig? Ganska mycket av det vi kallar profetia är i själva verket kunskap. Någon blir plötsligt hänryckt under en gudstjänst och säger att Herren säger jag älskar i mina barn. Det är ingen profetia, det är kunskap. Han har fått en uppenbarad kunskap på nytt i sitt hjärta av Herrens kärlek till dem som står där och är inför hans ansikte. Det är ett faktum. Inte ens om vi gensvarar på det, så kommer det att ändra på sakernas förhållande, därför Gud älskar oss i alla fall. Sen är det en annan historia att om vi gensvarar på Guds kärleksförklaring, så kommer den att påverka oss själva på ett helt annat sätt än om vi bara står och säger att han profeterar alltid så där, det där har vi hört förut. Men egentligen är det inte profetia utan kunskap. När vi får nu den här sortens information, vare sig det gäller kunskap eller profetia, men framförallt när det gäller profetia, så borde det utlösa en rad händelser som i regel aldrig kommer till stånd. Det första är prövningen. Den försiggår i bästa fall helt i det tysta. Men prövningen är grundförutsättningen för att man ska komma vidare. Vi vet allihopa det här, och ändå blir det så ofta av att vi inte gör det. Och en hel del av det som ligger i att vi har den erfarenheten att karismatiska församlingar ofta är väldigt röriga församlingar, det tror jag beror på att vi fuskar med prövandet av profetiska budskap. Och prövandet av ett profetiskt budskap är så att säga tvåfaldigt. För det första så är det en höll jag på att säga, intellektuell process. En process där, ska vi säga, Guds vishet i ditt inre är engagerad. Du får helt enkelt tänka efter en smula. Den Gud jag känner till, skulle han kunna ha sagt så här? Om jag nu tar det här profetiska budskapet på allvar, vad ger det mig för en bild av Gud? Och stämmer den bilden med den bild jag har och som jag har prövat många gånger i mitt liv och funnit vara sann? Och som jag naturligtvis också har testat emot bibelordet självt. Men för det andra så är det också en andlig process att pröva ett profetiskt budskap. Det här är aldrig en enmansgrej, utan den heliga ande i andra människor som tar del av det profetiska budskapet, vare sig det gäller dem eller inte. Jag menar, du kan få en profetisk uppenbarelse för ditt eget liv. Se till att du får den prövad, så att säga, hos människor som du har ett andligt förtroende för. Och den andliga prövningen, kan i sin tur, så att säga, ske på två nivåer eller på två mekanismer. Det ena är att den heliga ande i dig får säga ja eller nej helt enkelt till budskapet. Man får uppleva ett inre vittnesbörd, en inre bekräftelse. Okej, det här stämmer. Eller nej, det här stämmer inte. Och det krävs ju att man är mogen och balanserad och lyhörd. Och att man vågar säga ut vad man förnimmer i sitt inre. Men så finns det punkt nummer två när det gäller andlig prövning. Och det är detta, att du bör ha din andbedömning påkopplad på så vis att du börjar fråga dig om den person som profeterar. Vad är det som driver honom? Rätt vad det är så börjar någon att profetera någonting som säger att mitt folk, jag vill verkligen varna er här och ni är ute på en mycket farlig väg och så här. Och det kan ju hända att Guds folk är på en farlig väg. Det kan ju hända att det är en varning som behöver sägas. Men så har man andebedömningen påkopplad i sitt inre och så lyser en liten varningslampa där det står skadeglädje. Det där kan ju också inträffa ibland när någon får ett profetiskt budskap som gäller honom själv. Och han börjar att höll jag på att säga, marknadsföra sitt budskap för att få andra med sig. Då måste man också vara lite klar över vad är det nu som driver den personen in i det här som han eller hon tänker göra. Så småningom när man har på detta sättet prövat det profetiska talet och befunnit det gott, så får man börja att gensvara. Det är inget som hindrar att man ändå kan ha, vad ska vi säga, en dörr emot prövningen av budskapet öppen även för framtiden. Vad händer nu när jag börjar gensvara på det här budskapet? Blir det som budskapet utlovar eller händer något annat? Och om något annat händer som inte borde hända, då får man på nytt vara öppen för att vara stilla inför Herren och fråga på nytt: förstod jag det rätt? Därför att en profetia, den måste ju också tolkas. Har jag tolkat den rätt? Har jag tagit emot den på rätt sätt? Har jag gensvarat på rätt sätt? Eller är det något annat som gör att det här inte blir som jag trodde det skulle bli när vi väl hade prövat den här profetian? Jag tror inte Gud tar illa upp, om ni förstår vad jag menar. För att vi har den här attityden till profetiskt tal. Utan jag tror det så här, att om vi inte har den attityden kommer vi ganska snart in på så förbrända områden att vi smäller av varje gång någon börjar profetera. Man börjar förakta profetiskt tal. Därför att man har gått oförsiktigt fram. Och så att säga hamnat i galen tunna. Där man var kallad att gå framåt med all respekt för de svårigheter som ligger i att ta emot en profetia ifrån Gud. För att om man gör det på ett moget sätt så kommer man rätt, menar jag. Men om man inte har den här prövande inställningen i sitt inre så kommer man fel. Ibland åtminstone. Och man kan komma fel så med dunder och brak att man beslutar sig mer eller mindre omedvetet för att aldrig mer lyssna på profetior. Om vi nu går tillbaka till vännen Hiskia i andra konungaboken 20, så får vi titta lite grann på konsten att gensvara. Vad är det Herren säger genom Jesaja? Jo, han säger så här: dra försorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. När man får ett sånt budskap ifrån en profet som har varit med förr, så att säga, då är det väldigt lätt att man bara fäster sig vid den sista meningen: du måste dö och skall inte tillfriskna. Det är ju inte mycket att gensvara på, inte sant? Men Herren säger ett ord till: dra försorg om ditt hus. Det är nu inte bara att skriva testamente, utse en efterföljare och säga till grabbarna i riksdagen att nu sköter ni er när jag är död. Utan det här måste naturligtvis i första hand förstås på ett andligt sätt. Och jag vet inte om Hiskia gjorde det medvetet eller omedvetet. Men han vänder sig till Gud och ber. Och i största allmänhet är bönen ditt första gensvar på profetiskt tilltal. Det normala är om Herren ger dig en profetisk förespegling om framtiden. Då ligger sen bollen hos dig sen du väl har prövat det här och funnit att ja, det är min uppfattning, detta är Herrens vilja. Vad gör du sen? Sen börjar du att be till Gud. Vad ber du då? Du ber att det ska ske som profetian talar om. Det är så att säga det normala sättet att gensvara på profetiskt tilltal. Ett enkelt klassiskt exempel. Jesus säger till lärjungarna när han ska lämna dem, far upp till himlen, att den heliga ande ska komma över er. Ni ska undfå kraft och bli mina vittnen. Okej, säger lärjungarna, går hem och sätter sig över salen och ber. Vad tror ni de bad om? Jag tror de bad om den heliga ande. Jag tror inte bara de gick hem och sa det, jaha, nu kommer den heliga ande snart, ska vi skoja och se hur det ska gå till. Utan de var verksamma i bön om den heliga ande, om kraften, om möjligheten att kunna gå ut med vittnesbördet. Ett annat exempel. Elia, när det har torkat i 3,5 år, så säger Gud till Elia: träd nu fram för konung Ahab, för nu vill jag låta det regna på jorden. Ja, Elia går dit och vi vet, det blir allt det här på Karmels topp med Baals profeterna och altarna och det här. Vad gör han sen? Jo, sen går han upp och sätter sig på berget och ber. Vad ber han om? Han ber om regn. Halleluja. Han gensvarar på Guds profetiska tilltal. Det börjar inte regna bara därför att de har slaktat alla Baals profeterna. De står inte där i ösregnet och avlivar Baals profeter, utan sen går han upp på berget och sen börjar han bedja om att det som Gud har sagt att han vill att det ska komma att ske. Han har gensvarat på Guds profetiska tilltal. Därför det är vi som råder över skapelsen och inte Gud. Gud kan tala om för dig massor vad han vill göra här i skapelsen. Men om ingen, så att säga, ger honom tillåtelse att göra det, så blir det inte gjort. Därför det är vi som råder över skapelsen och inte Gud. Men Gud, han kan tala om att detta och detta skulle jag gärna vilja göra. Vad vill ni? Käre Gud, detta önskar vi av hela vårt hjärta. Pang, då händer det. Vi har gensvarat. Och med det så tar vi väl en liten paus och vilar hjärnan en stund.